Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...340 allsvenska matcher gjorde fotbollsdomaren Jonas Eriksson under sin, får vi säga, imponerande karriär. Men det är han tvåa genom tiderna i Sverige, bakom Stefan Johannesson. Jonas Eriksson som varit med här i sporthuset, två gånger till och med, va?
Ja, stämmer, bra koll. Ja. Senaste avsnitt 323 i ett program som vi döpte till Korthuset. Samma namn som hans bok ju, som avslöjar både det ena och det andra, hur det går till i internationella fotbollsvärlden. Lyssna gärna på det.
340 som är 340-åringar som avslutade sina stjärnfyllda fotbollskarriärer vid den åldern. Här är italienarna Francesco Totti och Paolo Maldini. Och så dessutom den numera synnerligen, får vi säga, kontroversielle walesaren Ryan Giggs.
Men Zlatan kör vidare. Får vi se honom i Qatar-VM som 41-åring? Det är frågan.
För ska ju Sverige ta sig till mästerskapet också.
Så är det ett kvaldrama som vi ska återkomma till i både det här avsnittet och nästa förstås. 340 OS-guld delades ut vid senaste sommarspelen i Tokyo, trots att det var 339 grenar. Hur hänger det ihop? Jo, anledningen var att första platsen i herrarnas höjdhopp delades mellan italienaren Tamberi och Katars Barshim efter att de på ett både hyllat och av vissa omdiskuterat sätt kom överens om det hela.
Ja, just det. Kan vi dela? Ja, det går bra. Och så började båda jubla. Två av OS-medaljerna i Tokyo gick till Ungern i vattenpolo. Tidernas mest framgångsrika vattenpolonation snackar vi om då. Och därför något av ett mardrömsmotstånd för världsnationen Sydkorea vid senaste världsmästerskapet. Ungern vann den öppningsmatchen med 64-0. Största segern i VM-historien.
Jätteintressant. Men vad har det med veckans avsnittsnummer att göra?
Jo, i halvtid var ställningen 34-0. 3-4-0.
Ah. Mer från bassängen här. 340 som i 3 minuter och 40 sekunder och 700 delar är världsrekordet på herrarnas 400 meter frisim, innehas av den förre tyske storsimmaren Paul Biedermann.
Och så ett av alla fina och nödvändiga insamlingsinitiativ på olika nivåer till Ukraina under pågående krig. I samband med SHL-matchen mot Frölunda så gjorde Örebro Hockey försäljningsrekord i sitt halva potten-lotteri. Summan 37 340 kronor gick oavkortat till utsatta människor i så krigshärjade Ukraina.
Här är avsnitt 340 av Sporthuset.
Med Lasse Granqvist
och Tommy Åström.
Slava Ukraini! Alltså friidrottsexperten Mino Salar var ju med oss senast och pratade om världsrekordet för Duplantis.
Ja, hängde du med på kommentaren eller?
Ja då, alltid. Kristallklar, inga frågor, mycket bra. Men nu, så här, vi har fått ett mejl av vår trogne lyssnare Erik Dahlberg med en passning till Miro. Han skriver så här: jag kommer tänka på EM i Aten 1982 när Miro var snubblande nära en medalj. Om jag minns det rätt hade en av medaljörerna ett hopp där han touchade ribban som vände i luften och la sig på ställningen igen. Nu har det gått snart 40 år och kanske inte detaljerna helt rätt, menar Erik. Och av den anledningen skulle det vara kul att höra vad Miro själv minns av det. Därför är det ju härligt nu att säga välkommen tillbaka Miro Salar till Sporthuset. Vad minns du av Erik Dahlbergs historia?
Ja, men jag är imponerad liksom att han kommer ihåg det. För nu när han berättar det här så kommer jag ihåg det väl. Givetvis så kommer jag faktiskt ihåg det. Det är inte så många tävlingar man kommer ihåg, men just den var lite speciell. Och den herren som lyckades ta 5,60 medalj i sista var Mr. Tarev från Bulgarien. Mm-hmm. Och man kan säga så här, hade det varit dagens tävlingar, för då var nämligen den här piggen som man lägger ribban på, den var lite bredare på den tiden, men alltså minskat av den, så den hade ramlat ner om det hade varit dagens ställningar. Men det hjälper inte mig så mycket.
Här hade du verkligen din chans innan Bobka kom.
Ja, det kan man säga då, för att ja, det var EM i Aten då 82, sen 83 var ju första världsmästerskapen. Sergej då som 19-åring, jag till och med för mig att han hade lite tejpad spiksko liksom. Så han var ju inte den superstjärnan och mångmiljonär på den tiden när han kom fram då, men hoppade otroligt bra och slog skiten ur oss allihopa.
Ja, det var inte lätt att vara konkurrent till Bubka på den tiden. Och inte så lätt för Chris Nielsen och company som ska vara med inomhus-VM i Belgrad i helgen här att möta nutidens Bubka, ska vi kalla honom det, Armand Duplantis. Du, Miro, är på väg dit alltså för Radiosportens räkning. Och vi ska återkomma med förutsättningar inför det mästerskapet senare i det här avsnittet från dig. Men först, ditt fotbollsresande, Lasse. Champions League-fotbollen. Vi hörde dig från, nu ska vi se här, Old Trafford i Manchester den här veckan, därifrån du precis har kommit hem nu, och förra veckan då Anfield i Liverpool och Santiago Bernabeu i Madrid, där Real Madrid i en minst sagt häftig match vann stormötet mot Paris Saint-Germain.
Och här kommer ännu mera. Vinicius Junior med fart på Marquinhos. Den är kvar i straffområdet och har ni sett? Har ni sett? Det är till av Karim Benzema!
Oj, kan du franska, Lasse? Grymt!
Ja, det var en fenomenal prestation av honom också. Tre mål på så kort tid, ja. Mot franskt motstånd. Det var ju fransk uppgörelse. Mbappé gjorde ju... PSG vann i Paris med 1-0. Kylian Mbappé gjorde målet. Och så tog de ledningen med 1-0. I Spanien, och då var det Mbappé igen, ja visst, och så gör han då tre mål i andra halvlek här, den här otroliga estradören.
Men här kommer man ju till det här som ofta är omdiskuterat, Miro, det vill säga, har man förberett referaten eller inte, eller hur?
Ja, alltså, ja, men sånt här går inte förut, se väl.
Här, tre mål av Benzema, jag tänkte, om det blir tre mål av Benzema, då ska jag köra den här under trois Benzema.
Jaha, det är lite stolpe in också, då kan det vara tre Benzema i tre stavelser.
Men bara dök upp i huvudet, eller?
Under trois hade jag nog sagt ändå.
Ja, det var snyggt i alla fall, tycker jag. Och nu är du precis hemkommen, Lasse, från Old Trafford och Manchester Uniteds förlustmatch mot Atletico Madrid.
United ut, Diego Simeone vidare med Atletico. De har väl hittat tillbaka lite till den här otroligt svåra att göra mål på fotbollen, va? Utropstecken för Manchester United, för det måste man säga, det är lite dimmigt runt United, så det är inte alldeles enkelt att hitta. När inte Ronaldo gör mål så vet man inte, men det är ju Antonio Elanga, 19-åriga svenska som kunde valt Kameruns landslag, kunde valt Englands landslag också, han flyttade ju, han stack till England när han var 14 år, men är ju alltså kalasinsats och imponera, märker man på att tala med kollegor från, som också är, inte är svenskar, som gillar honom som tusan. Så nu kommer han ju med i Jan Anderssons landslag, Antonio Elanga, och det är ju någonting som verkligen hoppas han får spela. Sverige spelar alltså kvalificeringsmatch för den världsmästerskapen i fotboll i Qatar i november och december mot Tjeckien. Måste vinna den för att få en helt avgörande match mot vad vi tror då är Polen. Så att det är en tuff väg fram för Sverige. Men Elanga är med, det är kul. Och sen är Zlatan Ibrahimovic uttagen också. Kan inte spela den här så kallade semifinalen mot Tjeckien, alltså Sverige måste vinna alltså för att kunna gå vidare. Men däremot en eventuell finalmatch då mot vad vi hoppas ska vara Polen.
Om en vecka alltså, när den här podden kommer ut, 24 mars, playoffmötet mot Tjeckien. Och vinnande lag ställs alltså mot Polen, eftersom de inte behövde möta Ryssland med tanke på FIFAs beslut. Men fortfarande väntar vi ju på beslutet från skiljedomstolen CAS. Men CAS gick ju nu på UEFAs linje när det gäller uteslutning av klubblag. Så Ja, det lovar väl gott för att det ska bli detsamma på landslagssidan.
Mm, juridiskt, Mikkel Mackel, är vi ju inne i här. Jag tror inte att det är någon som lyssnar på det här som överhuvudtaget kan begripa varför det skulle finnas en annan väg fram än att krigförande Ryssland inte ska få vara med. Alltså det måste vara fullständigt uppenbart. Vårt hopp står ju till att de ska fortsätta att se på det som de gjorde i klubblagssammanhang. Det är viktigt det du säger där, Tommy. Nämligen att klubblagen som UEFA har beslutat inte få tävla om de är från Ryssland. Det beslutet står fast enligt vad CAS har sagt. Nu väntar vi ju. Från det att den här podden kommer ut så avvaktar vi med vilket besked som ska komma.
Och sen du som kommer direkt ifrån England nu då, Chelsea, maktfaktor i den europeiska toppfotbollen i 20 år sedan Roman Abramovic kom in. Det var ju så att de har vunnit ligan vid ett tillfälle på 100 år fram till Abramovic kom in, och sen har det blivit 5 stycken titlar och Champions League och FA-cupen med mera. Men nu har han ju krigssanktioner mot sig, Abramovic. Han har ju förmögenhet annars inför detta på 140 miljarder kronor motsvarande. Men med tanke på de täta banden till Putins regim och alla kreditkort och så vidare är spärrade vad jag förstår. Alltså det går inte att köpa och sälja spelare och inte heller sälja biljetter till match och souvenir till supporterna. Så frågan är vad som sägs. Är storhetstiden över? Går klubben i konkurs?
Brittiska regeringen satte ju Abramovic under sanktion, frös allting, men gav en licens till Chelsea att ändå få fortsätta med verksamheten trots att allting, det är som du säger, de har ju inga, de får inte sälja en enda biljett. Det är ju beslagtaget av staten. Dessutom så följde Europeiska unionen upp med något liknande. Och där finns inte samma möjlighet att göra den där licensen som för sportslig rättvisa eller vad man ska säga på något sätt då. Och det här rör ju till det alldeles enormt. De kommer få fortsätta i England, det är klarlagt. Men kommer de få fortsätta i Europaspel? Det är ett frågetecken.
Sporthuset 340.
Nej, men jag älskar ju friidrott, men någonting som jag alltid får frågan om, är det första idrotten? Nej, säger jag då. Hockeyn är nummer ett.
Ja, det är så. Jo, det är ju faktiskt så. Och du håller ju på att gnugga på där i Karlskrona. Vad gäller egentligen för er i Karlskrona? Vi känner ju till, ni är ju den mest illa behandlade klubben i den svenska hockeyhistorien. Det är jag som säger det. Efter att ha blivit nedflyttade från ett par olika serier utav olika omständigheter.
Nej, men vi har slagit fast med den här licensnämnden eller vad det var. Och de tvingades bygga ny hall och alla de här bitarna och kostade massa pengar. Och så bara ändrar man reglerna sen när man insåg att det här var ju helt uppåt.
Och sen dessutom...
Och så åkte ju Karlskrona rakt in i elit. Licensfrågan där sen utan stålar.
Ja, i hockeyallsvenskan.
Ja,
och det bidrar ju till att ni spelar där ni spelar i hockeyettan. Men frågan är, tar ni tillbaka den här säsongen till hockeyallsvenskan?
Ja, hur går det?
Nej, men det blir tufft. Det blir tufft. Vi kanske behöver slicka såren ytterligare då. Vi har ju fått ordning på ekonomin och allt det här nu. Så att vi tar nya tag, men vi är i alla fall med.
Jo, vadå, ni är med kvalet.
Absolut, men man ska vara medveten om att i grunden så är det 40 division 1-lag som slåss om en plats. Till
inte i kvalet, va?
Nej, men alltså, om man säger det att det är 40 lag i grunden som startar division 1 då. Så att, men nu har vi tagit oss vidare då i alla fall från allettan, och så är det lite playoff hit och dit innan det blir en slutspelserie med 6 lag där, varav man möts 2 gånger var, och sen bästa laget där då går ju vidare upp till allsvenskan, direkt flyttade upp då.
Jag gick in och kikade faktiskt på tabellen, och såg ut som att Nybro är de som verkar vara bäst, va?
Ja, Nybro är ju definitivt en av favoriterna och har varit det de flera säsonger, och var det kanske förra året också. Men då var det faktiskt Troja Ljungby som slog bort dem då lite. Det var nog en stor besvikelse för dem, för Nybro var stora favoriter förra året och dominerade i serien på samma sätt som de har gjort i år hittills.
Men om vi hoppar upp då steg för steg, hockeyallsvenskan, där är det ju helt enkelt så att HV71 kommer att vinna den, men det är ju utav mer akademisk betydelse, för där blir det ju också precis som SHL ett slutspel som ska leda till en vinnare, och den som har vunnit hela det här hockeyallsvenska slutspelet, det är ju det laget som också går upp till SHL. Så får vi se vilket lag som åker ur. Mycket talar ju just nu för att det blir Djurgården mot Timrå i sån här playout-match, alltså bästa 7, vilka som ska få åka ut, det som Brynäs och HV spelade förra säsongen. Men vad säger du, Miro, om, för jag menar, det är ju ganska många lag där uppe i toppen. Vad upplever du just nu när du ser på Svenska Hockeyligan?
Nej, men mina favoriter, det är väl det du vill veta. Du gillar ju lister och sådär. Jag tror att Skellefteå kommer dra det längsta strået. Och det kanske...
Varför?
Jag tycker det är det mest kompletta laget. Jag tycker det är en härlig sammansättning, och varje gång man ser dem, det är fart och fläkt i spelet då. Jag tror på Skellefteå och Växjö i final.
Tittar vi senaste 10 åren så är det ju precis, det är ju två av de vinnande strukturerna, klubbarna, organisationerna i form av Skellefteå som ju var totaldominanter under en tidsperiod. Växjö har ju också med Sam Hallam imponerat enormt, och den delen av att plocka fram den här enorma erfarenheten, den här slutspelsmatchen, det blir lite tätare, det blir små saker som avgör, då är det en enorm tillgång.
Då borde sista året för Hallam också innan han ska bli förbundskapten.
Ja, och det tror jag är men okej, alltså, då borde jag ju
kanske lite det som talar mot Växjö, målvakterna, där är jag lite orolig då, om jag hade varit då Växjöanhängare.
Men alltså Frölunda vill jag sätta frågetecken för, jag resonerar med mig själv nu alltså, för det är ingen av er som har nämnt dem, men de har inte, Roger Rönnberg ser lite bekymrad ut, de har lite för mycket att ta tag i inför slutspel. Jag tror på Luleå och jag tror på Färjestad. Luleå därför att nu är det en maximal utdelningspotential för Thomas Bulan Berglund också, så jag tror på Luleå. Rögle borde jag säga i det sammanhanget, vann Champions Hockey League, första titeln. Det är kolossalt tryck alltså i Ängelholm när de blir hockey. De har dessutom byggt ut hallen med drygt 1000 platser, så att det kommer bli ännu skarpare tryck, va? Men Luleå är mitt, och Färjestad därför att de har agerat i tid. Färjestad förändrade hela sin grundläggande struktur egentligen. Peter Jakobsson som var sportchef fick lämna, byttes ut mot Rickard Wallin, och han agerade. Johan Penneborn byttes ut mot Thomas Mittell, en otroligt spännande tränare, ett spännande coachnamn. Han har ju varit i hockeyallsvenskan, Mariestads bördige Thomas Mittell, över till The National Hockey League och The Chicago Blackhawks som assisterande coach. Ja. Och så fick han ju lämna där när Carleton fick kicken. Va? Men nu är han ju i Färjestad. En mycket tydlig rekrytering. Det finns dessutom starka band mellan Mariestad och vinna SM-guld i Färjestad. Jag tänker på Harald Lyckner, jag tänker på Tobbe Samuelsson. Du kan få en tredje här. Så att Färjestad har agerat i tid. Och när de får tillbaka en sån som Micke Lindqvist, han inte är skadad, en extrem målskytt, de har målvaktssidan också, så tror jag vi har ett alternativ där.
Luleå har ju bara ett guld 1996, men de borde ju ha haft två. De blev ju rånade på ett. Jag tror att de hade vunnit 2020. Då var de ju överlägset bäst.
Pandemi, men då bröt de ju innan slutspelet började.
Ja, nu är det. Och det var ju ett tungt slag för Luleå. Men på något sätt tycker jag, därför så, det är så att jag sitter och håller lite på Luleå faktiskt. Jaha.
Högt i tak i sporthuset.
Två ord som uttryck som ofta sägs slentrianmässigt kring olika ligor, oavsett om vi pratar svenska hockeyligan eller allsvenskan i fotboll. Ska se om ni kan komma på vad jag tänker på. Domarna är
dåliga.
Nej, ännu mer. De brukar alltid säga att domarna är
usla.
Sämre än någonsin.
Jaha, okay. Ja, det är ju inte sant.
Jag lyssnade på Sanne och Svenssons podcast, alltså Sanne Lindström och Johan Svensson. Och då sa, jag tror det var Sanne som sa det, att domaren är bättre än någonsin. Ja, det var väldigt avväpnande att höra, för det går i det snacket. Och en annan sak som ofta sägs, det är att kvaliteten är sämre än någonsin. Jag som har alla sporten idag här i hyllan här nere från 1954 årsordning kan konstatera att sånt där sägs väldigt ofta, lite slentrianmässigt. Kvaliteten är sämre än någonsin. Och det tycker jag man hör ofta om till exempel Svenska Hockeyligan och om Allsvenskan i fotboll. Och vart vill jag komma?
Ja, det undrade vi just.
Ja, jag funderar som 17.
Jag med. Jag vill komma till att nästa säsong så kan Svenska Hockeyligan bli bättre än någonsin. Det är ju så att med tanke på kriget så har ju KHL drabbats av massflykt, och den kommer ju bara bli tydligare och tydligare, den massflykten. Och nu pratar vi om världens näst bästa hockeyliga efter NHL, det är inget tvekan om det. Och det innebär ju faktiskt att det kommer bli mer stjärnglans i Svenska Hockeyligan nästa säsong. Det kan vi nog slå fast nu, om det inte händer någonting helt anmärkningsvärt kopplat till kriget. För alltså just nu så är det runt 150 spelare som finns på marknaden. En tredjedel har redan bjudits ut till olika SHL-klubbar. Och det finns alltså 40 svenskar, pratar vi bara svenska spelare i KL den här säsongen. Bland annat var ju nästan halva OS-laget för Tre Kronor KL-spelare, och nästan hela finska OS-laget till exempel. Så här kommer det ju störta in spelare. Förutom alla utländska stjärnor som kan dyka upp, så är det ju, jag menar, Skellefteå som vi pratade om tidigare, ditt guldfavoritlag, Miro, De har ju pratat med till exempel Anton Lindholm och David Rundblad och Tim Hed och Oskar Lindberg till nästa säsong. Och Djurgården, får vi se vilken serie de spelar nästa säsong. De har ju Adam Reideborn och Linus Hultström och Filip Holm, Olle Alsing och Mario Kempe och John Norman som har varit i klubben tidigare, menar jag. Så att det kommer bli ett helt nytt SHL. För det är ju också så att Schweiz finns ju, och där betalas det ju mycket högre löner än vad det gör i SHL. Men de har ju begränsning på antal spelare, jag tror det är 4 per klubb utländska spelare. Så där kommer man inte kunna fylla på hur mycket som helst. Sen finns ju tyska ligan och så vidare. Men det kommer komma in massor av stjärnglans och bli ett SHL som kanske är, om inte bättre än någonsin, så bättre än på mycket länge nästa säsong, som en konsekvens av det som just nu händer.
Sen tror jag också att är du svensk spelare, var och en är ju sig själv närmast, och det kommer ju till att de söker en ersättning och får de mer pengar i Schweiz, ett väsentligt bättre kontrakt och starkare kanske än vad fallet är i Sverige eller i Finland eller vad det nu är, Tyskland, så väljer de det, alla bonör. Men i grund och botten kanske också spelarna känner att det finns en viss osäkerhet, och då kanske man vill söka sig ännu närmare hemma. Och det här tror jag är faktorer, och visst, då kan det på sista raden innebära att du får ju bättre spelare då, så kan det ju bli.
Det kommer ju innebära då att SHL kommer bli starkare, även Allsvenskan kommer bli starkare, och det kommer ju givetvis påverka hockeyn i stort hemma. Och jag tror nog att Lasse har en point där, att man kanske väljer att spela hemma just för att det känns tryggare hemma.
Men för nu pratar ni om svenska spel, men jag menar liksom, det finns ju hur mycket tjecker som helst i KL. Tjeckiska ligan är ju en liga som har det ganska tufft. Så att det är ju massor av spelare, det kommer bli en helt ny hockeyverklighet. I och med att KL har blivit en enorm maktfaktor. De betalar ju jättehöga löner. Så att alla tjeckiska toppspelare, alla finska toppspelare har ju spelat i KL. Och nu ska de spela någon annanstans.
Mm. Det är ju inte osannolikt att de vänder till sina respektive länder också. Det är en osäker tid. Och jag tror att det är också hur var och en berörs och känner att jag tar del av det som händer.
Jag tänkte på det också när det gäller Viktor Claesson till exempel, som lämnade Krasnodar när vi bytte fotboll. Ja. Att han tränar just nu med IFK Värnamo, sin moderklubb, där hans mamma och pappa tror jag bor. Och då tänkte jag på det, för det var diskussioner nu. Han är ju en spelare såklart som ska vara i en bättre klubb än IFK Värnamo på sikt. Han ska ju ut i Europa och så vidare. Du är en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Men jag tänkte på precis det som du sa, Lasse, att undrar om han inte spelar IFK Värnamo här under våren, trots allt. Att vara kvar hemma med mamma och pappa, och att han spelar i Värnamo, åtminstone fram till sommaren. Och med tanke på att han kommer från kaosets Ryssland och kaosets krigande Ryssland.
Han beskrev ju också sin flyktväg för att ta sig ut ur Ryssland. Och han var väldigt tydlig, jag tycker det var viktigt att säga, att han var oerhört tydlig med att det han upplevde var ju ingenting mot de fasorna som rasar i Ukraina. Men det var inte en enkel historia att lämna Ryssland.
Men hur tänker ni när det gäller ryska idrottare som, jag menar, vanliga ryssar sticker ju från Ryssland idag. Försöker ta sig ur landet och är beredda att flytta någon annanstans. Man råkar vara idrottare, men man flyr från Ryssland för att bosätta sig någon annanstans för att man inte sympatiserar med landet och står inte ut med det här ledarskapet. Ska de få fortsätta nu om de har kommit en bra bit i sin karriär? Är det okej? Okay? Det är den frågan man måste ställa sig.
Ja, det ska inte vara hetsjakt mot en folkgrupp. Men det som Jens har varit inne på de senaste avsnitten, jag vet inte riktigt hur man ska göra med det, men det ligger ju något sunt förnuft i det, att om det är ryssar som ställer sig bakom kriget eller inte fördömer det, som Ovechkin till exempel, han vägrar att fördöma det, då är det ett läge. Om man däremot fördömer det kraftfullt, då är det ett annat läge, eller hur?
De ryssarna som kan ta sig ut ur Ryssland och står emot kriget, de behöver vi ju välkomna.
Jag kan ge dig ett exempel. Volkov som var silvermedaljör i Moskva OS. Hans son är ju extremt lovande redan nu. Yngre än Mondo. Till och med slagit någon av hans ungdomsrekord. Om han skulle välja då att sticka, eller de sticker från landet, så det är klart att det är uppenbar risk att deras släkt och vänner och andra kan bli drabbade av detta. Men om de uppenbart tar avstånd från Ryssland, flyr därifrån, ska de då få tävla eller inte?
Men jag utesluter inte att Ryssland isoleras. Det vi pratar om här, Miro, som du tar som ett exempel, är helt på din sida i det exemplet du tar. Så man måste ju alltid ha möjlighet att göra undantag från en generell regel. Men jag tror att det är viktigt, den övergripande rubriken är att det är Ryssland har startat krig i Europa, och där måste vi som inte vill ha det på det sättet, vi måste ta ställning.
Och då är det så att är du, för att backa till Ovechkins fall, är du då i ett land där man har tagit ställning och säger att det här mot, då måste man fråga den, vad står du i den här frågan? Och är det någon som då inte kan svara eller som står på Rysslands sida i den här frågan, då måste man avsluta samarbetet. Mm. Alltså det finns inte någon möjlighet till att utan nej, det här måste du välja sida. Det är krig i Europa, Ryssland har startat kriget, var står du?
Veckans surr.
Han har klarat, det är helt otroligt, det är världsrekord, det är världsrekord. Ribban ligger kvar, det är underbart och det är ett enormt kramkalas. Just nu en mäktig kram. Ja, en rejäl kyss där, flickvännen på plats i Belgrad. Världsrekord för Armand Mondo Duplantis i sitt 51:a försök på 6:19.
Det finns ju två saker som jag dras till och måste liksom verkligen följa. Den ena är ju, eller var ju, Nils van der Poel i OS och hans lopp. Det måste jag säga, det tyckte jag var här. Och sen är det ju när Mondo Duplantis i tagen. Va? Och nu är det ju inomhus VM på gång. Och då är jag ju på alerten, givetvis. Va? Och du, Miro, du åker väl i princip idag när den här podden kommer ut. Ja, visst.
Ja, och jag ska se till att inte Mondo lägger av efter han har vunnit det här VM:et och hoppa drömgränsen 6:20. För det är mitt scenario, det är att han kommer givetvis se till att vinna först och sen så kommer han att försöka sätta ytterligare ett världsrekord. Han vet ju att det går på just de här banorna eftersom det var där han hoppade 19. Men 6:20 känns ju som en drömgräns. Alla jämna decimetrar är drömgränsen nu för tiden.
Men Duplantis är ju jätteguldfavorit, det känner vi till. Men vad finns där bakom?
Nej, men självklart så är det ju Tobias Montler. Han har ju tagit medalj tidigare och siktar givetvis på guld, men det kan ju bli oerhört tufft. Men stabiliteten finns där, så jag tror att han har goda chanser. Definitivt medalj, men guld, det kan bli tufft. Så vidare, ja, fortsätter vi på längdhoppet då. Caddy Sagnia ligger statistiskt precis bakom, men nu för tiden är man inte lika orolig längre, för att nu brukar hon träffa plankan och får hon 3 försök på sig så löser hon det, och det innebär då att hon kommer ju fixa kvalet ganska enkelt, eller ett kvalresultat som brukar ligga någonstans runt 6:60-6:70. Där någonstans så har hon ju den stabiliteten, och ja, hon är livsfarlig. Får hon på en träff, då kan hon faktiskt definitivt ta medalj.
Okej, det är de två, så 3 medaljer, är det där vi stannar eller?
Ja,
vad du tror?
Ja, nej, men det är vad jag tror. Jag tror att det är där vi kommer stanna, ja, absolut. Sen finns det ett antal stycken som man kan hoppas väldigt mycket på.
Och där har vi ju ett tråkigt besked tyvärr som har kommit den här veckan, nämligen Andreas Almgren, vår sporthuset vän som har varit med 5-6 gånger i sporthuset kanske, och vem vet, han kanske dyker upp snart igen. Vi hade kontakt med honom här lite löpande och det är nya problem, banne med alltså, efter den här monstersäsongen som han har gjort. Han har alltså sprungit in som 5:a i Europa genom alla tider på 3000 meter och satt ett hejdundrande svenskt rekord på distansen. Men nu det är någon grej i foten, någon sena eller liknande. Vi ska försöka bena ut det här så småningom, som gör att han avstår det här mästerskapet då, för att helt enkelt också inte riskera någonting inför utomhussäsongen. Och det är ju ofta man resonerar så, det är ju klokt. Men det som är så synd med Andreas, det är liksom andra vintern i rad nu som han pepprar på med svenska rekord. Och så tvingas han precis före mästerskapet då att avstå.
Ja, jättetråkigt att det händer just honom då, för att han är ju bättre än någonsin. Och jag hoppas att det självförtroendet bär han med sig, för att det är ju trots allt utomhus som han har siktet inställt på. Men det är klart att det är oroande.
Och apropå det här med Europa, så är det intressant för en sån som Andreas och en del andra också att det kommer ett EM i sommar, alltså friidrotts-EM. Det är där de stora chanserna, känner jag, finns för en sån som Almgren att till och med närma sig medaljer. Men du, annars när det gäller löpare, en som vi inte har pratat om någon gång tror jag tidigare i sporthuset är ju Carl Bengtström. Jag skulle vilja ta upp honom, 22-åringen från Örgryte som gjorde en jättesäsong förra året. Han vann ju till exempel en dubbel på Finnkampen, 400 meter och 400 häck. Men framförallt har han sprungit in på 48,5 på den gamla klassiska svenska distansen 400 häck. Han har ju det svenska juniorrekordet faktiskt också för några år sedan. Alltså han har ju sprungit bättre som junior än vad både Niklas Wallenlind och Sven Hylander gjorde. Och det är inte så mycket snack om honom, men i år har han alltså gått under 46 sekunder på 400 meter inomhus och gjort bättre än vad han har gjort utomhus på distansen. Och nu är han faktiskt 4 bland alla anmälda på listorna här. Den Carl Bengtström, en doldis för den stora allmänheten. Vad tänker du om hans framtid?
Nej, men jag tror ju jättemycket på honom. Det gäller ju bara nu förhoppningsvis att ta han sig till final. Det är lite annorlunda att springa inomhus 400. Då måste man ta täten efter första 200. Är man inte i täten där, då är det väldigt, väldigt svårt. Men tidsmässigt så har han gjort en otroligt bra prestation. Jag tror dessutom att det finns några amerikaner bakom där som kanske inte har sprungit så mycket inomhus än, som har betydligt bättre kapacitet än honom. Så att det är smickrande att han ligger så högt upp på listan just nu. Men jag tror att det kan bli väldigt, väldigt tufft för honom att ta en medalj.
Alltid skarpa åsikter och synpunkter, inte minst runt friidrotten. Jag gillar det mycket, mycket vast. Du ska vidare, vet jag. Vi ska välkomna en annan medlem i vår panel. Och du sticker ju till Belgrad då. Flyg försiktigt och ta gärna med dig några svenska friidrottsmedaljer hem då.
Ja, jag ska göra så gott jag kan.
Hej då!
Hej då!
Hej då, Miro Sala, för den här veckan. Nu nästa panelmedlem, Camilla. Kompetenta och karismatiska Camilla. Välkommen tillbaka till vårt sporthus.
Tack snälla, och vad härligt att få känna lite positiv energi från er i dessa tider då det ju känns av förklarliga skäl rätt dystert med tanke på vad som händer i Ukraina. Så ja. Ja, tack för lite pepp, Lasse och Tommy.
Usch och fy, men du måste ju vara en av de gladaste medarbetarna på alltså i etermedia Sverige. Jag tänker på att du for kring och var ju alltså på hemmabas, så att säga då, och besökte de här anhöriga som var framgångsrika i OS. Och så fort Sverige vann, det var ju rätt många guld det blev, det rasade in. Då var ju du där.
Ja, nästan så var det faktiskt. Ja, men det blev ju lite omkastat för min del. Jag skulle ju, precis som Tommy, ha åkt till Peking och bevakat hockeyn. Vi båda var ju otroligt laddade inför det, men på grund av pandemin då så blev det ändrade planer i sista sekund. Och då gav jag mig ju istället ut på den här lilla, ja det blev inte ens så liten, det blev en rätt så omfattande Sverige-turné då. Och hade turen att pricka in rätt så många guld faktiskt. Och få fira dem tillsammans med våra guldmedaljörers nära och kära helt enkelt. Ja, men det var ju helt otroligt att få se Sanna Näslunds final här, och det var inte lite känslosamt, det var extremt känslosamt, Hanna. Det var många tårar som kom.
Ja, det är stort.
Kan du försöka sätta ord på de känslor som bubblar upp inom dig?
Vad ska jag säga? Jag vet hur mycket hon har kämpat och vill det här, så att... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är fint, det är stort.
Hur gärna vill du få fira henne och ge en stor kram efter det här?
Ja, det är nog allt jag vill just nu, verkligen.
Hur var resrutten? Vilka ställen var du på?
Ja, häng med här. Trollhättan, Duved, Vännäsby, Umeå, Borlänge, Umeå, Åre.
Medalj på varje ställe, eller?
Medalj på varje ställe. Alla guld förutom ett som blev silver, och det var på teamsprinten.
Men var det något guld? Okej, så det var inget guld som delades ut där du inte var hos några anhöriga?
Jag inledde ju min lilla rutt i Trollhättan där jag först spelade in reportage då med Nils van der Poels förra tränare och en eldsjäl i hans klubb. Så han, och sen var jag med också och såg då 5000-loppet med dem dagen efter. Men så då missade jag Walter Wallbergs guld som skedde på lördagen.
Det är svagt.
Jag vet. Det är för jäkligt. För då hörde jag på med det här reportaget då alltså. Så att ja, det grämer väl kanske lite. Men på OS sista dag fick jag dock träffa Walter Wallberg för att göra en intervju med honom. Så att, ja, men då fick jag ändå lite guldkänning även där.
Jag tänkte på det. Brukar ni se Karl-Bertil Jonsson på julafton?
Alltid.
Ja. Du vet, när det vänder från honom, så kändes det för dig att de uttrycker på sätt att det blev ett triumf då. Jag tycker att stämningen här kräver ett fyrfaldigt leve för min son Karl-Bertil.
Karl-Bertils förlåtelseresa formade sig mer och mer till en ren triumffärd. Vart han kom mottogs han som en hjälte.
Jag är kanske inte rätte mannen att föreslå, men jag känner ändå att stämningen här kräver ett fyrfaldigt leve för min son Carl Bertil. Han leve! Hurra!
Hurra! Hurra! Hurra!
Och så åker de med så här triumftåg från ställe till ställe. Så blev det för dig, för det var ju deppigt med ett par dagar kvar. Du fick ju verkligen reda på det. Det var 2 dagar kvar kanske innan du skulle åka.
Ja, det var ju väldigt kort varsel.
Öppet hus i sporthuset.
Lyssnarmailen är öppen för er. Finns via vårt kontaktformulär. Sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. @sporthuset på Twitter också. Och så finns vi på Instagram. Vi fick, ska vi tacka först alla som hörde av sig om introt. Pontus Karlsson, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, David Gustafsson, Martin Pålsson som nådde hela vägen fram till programstarten. Och sen fick vi intressanta också från Lukas Karsbo om, han är ju en bandyvän, han älskar, han, jag vet inte om han kommer därifrån, men älskar ju Edsbyn och de är ju final nu. Det är ju dags för final till helgen, bandyfinal. Men först någonting som inte är lika roligt innan vi ska prata om det. Och det var de här bilderna ifrån ryska semifinalerna. Jag vet inte om jag har sett det. Båda semifinalerna så har man alltså formerat spelarna efter sånt här Z som har blivit en krigssymbol för Ryssland i det här kriget. Alltså för att visa stöd för invasionen och kriget, även om man inte får kalla det där i Ryssland. Propagandaverktyg ungefär som, ja, man kan väl nästan dra det till nazismens hakkors. Och vi såg den ryska gymnasten Ivan Kuliak som användes av symbolen när han ställdes upp på prispallen i världskuppen i artistisk gymnastik. Men här var det alltså så att spelarna var med om det här. Och i den ena semifinalen då så fanns Finlands superstjärna Thomas Mäte med ett förflutet i just Edsbyn. Och han fanns alltså med i den här formationen. Och Filip Saxén, jag läste honom här på finska huvudstadsbladet, en väldigt skicklig och bra krönikör tycker jag i alla fall, reagerar starkt på bilderna från matchen. Det är både osmakligt och obehagligt att se finska bandystjärnan Thomas Mäte med och ryska lag ställde upp i krigssymbol i Z-formation inför matchen. Snacka om att stå på fel sida av historien. Och så var det då samma scener i semifinalen mellan Kuzbas och Vodnik. Och där var det då den svenska landslagsmannen Simon Jansson som inte var med i uppställningen utan han var kvar i omklädningsrummet. Han sa det, jag vägrar ställa upp på den här, jag var kvar i omklädningsrummet. Sen är det några andra svenska landslagsspelare som finns där borta i Ryssland också, men de har lämnat sina klubbar. Men här var det alltså 2 sidor av det vi pratade om förra veckan där det handlar om att stå upp mot kriget samtidigt. Om man är i Ryssland, som Simon Jansson och Mäte är, så känner vi till de här lagarna som har kommit. Att man kan drabbas av fängelsestraff.
Ja, jag tycker att det är rent ut sagt vidrigt att se. Det minsta vi alla kan göra är att tydligt markera att det som sker är så, ursäkta mig, in i helvetes fel. Jag förstår att det är en enorm propagandaapparat som pågår i Ryssland och att man, som du var inne på Tommy, man hotas med allvarliga straff om man sätter sig emot. Men åk därifrån då. Alltså jag tycker att samtliga utländska idrottare, och inte bara idrottare utan alla som arbetar där och kommer från någon annanstans, lämna landet, markera att jag vill inte vara en del av det här. Jag vill inte vara med och hjälpa er att stödja det här laget eller stödja det här företaget när ni krigar med Ukraina.
Och det var jag inne på i förra avsnittet 338, men det har gått väldigt trögt för både hockeyspelare och bandyspelare, alla möjliga, att ta sig hem. Men det kan ju finnas förklaringar till det också, att det är problematiskt på många sätt. Men då har vi 2 olika sätt att agera här. Thomas Mäte, ska visa att han kliver ut i Z-formationen?
Ja, men jag vill inte gissa, det är ju så uppenbart att det är avskyvärt. Det är precis som Camilla säger. Så vi behöver inte gissa vad det är. Han har ju ingen aning. Jag tycker Filip Saxén har beskrivit det bra. Och jag är glad över
att... Men han kanske är rädd, det är det jag menar.
Det kan vara så.
Mäte är rädd. I så fall är det väldigt modigt av Simon Jansson.
Verkligen.
Ja, verkligen.
Jo, men, och alltså, jag kan inte säga att jag förstår, för jag bor inte i Ryssland och lever inte under det styret. Men däremot så tänker jag... Och som jag känner så starkt. Jag såg tidigare idag på nyheterna en mamma som sitter och gråter med ett av sina barn och just förlorat sitt andra barn för att de bombade deras hus. Alltså det minsta vi andra kan göra, det är att göra allt vi kan för att markera att det här är fel. Och om det kan få en endaste Putin-supporter att ändra sida, så är det i alla fall någonting.
Det är Ryssland som har startat krig. Och det är krig i Europa. Det är rubriken för
precis allting som också idrotten har att förhålla sig till. Ja. Det du säger där, Camilla, det stryker ju under den situationen idrotten har i relation till detta.
Ja.
Det är precis det du säger. Ja. Det handlar om att ta ställning.
Ja. Men jag kan tycka att det kommer för sent. Nu reagerar idrottsvärlden när Ryssland redan har gått in i Ukraina. Men Rysslands belägring av Krim till exempel, att de är en diktatur, det är ju ingen nyhet. Och ändå, lik förbaskat, så har det fått varit så många mästerskap de senaste åren i Ryssland. Alltså hur försvarar man det?
Fotbolls-VM 2018, hur många stod upp då?
Nej, men alltså idrott och politik hörde inte ihop fram till den 24 februari 2022.
Ja, och det gjorde ju det, men inte då, i den här utsträckningen.
Nej, inte i den här utsträckningen. Mm. Då helt plötsligt skrevs kartan om. Mm. Och det kommer historien möjligtvis kunna sätta frågetecken för, som du pekar på, Camilla. Hur kunde vi låta oss luras? Jag säger vi i ett otroligt generaliserande sammanhang, jag begriper det. Men ändå, hur kunde vi låta oss luras utav de här förutsättningarna under alla åren fram till det som nu har hänt? Men å andra sidan, så nu har det ju smält rejält åt andra hållet. Mm. Det är ju påtagliga ageranden ifrån idrottsvärlden för att ställa upp på det som vi alla känner är rätt självklart faktiskt. Men det gäller också att du känner det. Kompassriktningen måste vara tydlig från början. Du kan inte som FIFA börja fundera på att det är okej att vara med och lira i alla fall. Och kör lite, det spelar på neutral plan. Bara just ingen national som blir bra, vi kör.
Tack Lukas för att du uppmärksammade ämnet. Det var viktigt. Och som stor bandyvän och Edsbyn älskare så måste vi förstås också se fram emot de här finalerna som kommer till helgen. Både herr- och damfinalen. För nu är det ju dags igen. Efter 2 år utan publik. 18 000 åskådare var det på bandyfinalen 2019. Och vi kan hoppas att det blir något liknande på studenternas den här gången. Edsbyn i final mot Villa Lidköping. Enligt Lukas, som är Edsbyn supporter, så är Villa favoriter. De har vunnit 2 av de 3 senaste åren. Vi får se hur det blir. Och sen på damsidan så är det också Villa Lidköping mot AIK. Och det är faktiskt så att AIK är mästare på damsidan och Villa har bara 1 guld. Så det är det som väntar i bandyn alltså, som har kommit längre än de flesta sporter här hemma vad det gäller slutspel.
I am horrified at what is taking place in the world right now. The 21st century is a time for dialogue and diplomacy, not war and hate.
Det där gillar du, va? Parsons tal. Paralympics, du hörde senast. Det var ju en passning från Anders Jansson till just dig, för han tänkte på dig när han hörde Parsons, alltså ordförande i Paralympiska kommittén, när han, ja, hur ska vi uttrycka det, var tydlig.
Han visar ledarskap.
Ja.
Det här var ledarskap för mig, det Parsons sa.
Mm. Och nu är alltså Paralympics avslutat och det var ju en sån liten trupp, Camilla. Jag vet att du har följt det här en del och alltså liten svensk trupp, men ändå
framgångsrikt.
Mm.
Ja, men bästa svenska vinterparalympicset på 20 år.
Ja.
Det är inte fyskam. De var som sagt bara 10 aktiva i truppen. Knappt hälften av den trupp som skickades till Sydkorea för 4 år sedan. Men ändå så lyckades de alltså ta 7 medaljer, vilket ju är oerhört imponerande. Målet var uppsatt på 2 medaljer, så de överträffade ju det med råge. Och om vi börjar med den här debutanten då, hon har nog få missat, Ebba Årsjö, som alltså kom till spelen med en stark säsong i ryggen och därmed också något av en favorit i de alpina disciplinerna. Och hon levde onekligen upp till förväntningarna. Brons tog hon i störtloppet, därefter guld i superkombinationen och guld också i slalomen. Och den sista guldet, det i slalomen, var också det mest bragdartade, tycker jag. Ebba kraschade ju rätt så rejält i storslalomen bara dagen innan. Och det var länge oklart om hon ens skulle komma till start. Hon beskrev det där dygnet som ett vidrigt dygn. Men hon kom till start och väl där så kunde ingen stoppa henne. Och hon gick i mål då som guldmedaljör. Hennes andra guld och tredje medalj totalt i hennes första Paralympics. Och hon var ja, som ni förstår, väldigt känslosam då i intervjun som jag såg efteråt med SVT.
Bara några portar kvar nu.
Ja, det här ska hon fixa.
Ja, det ska väl bli svensk guld. Det blir grönt för Ebba. 5,64. Hon krossar motståndet här. Hennes andra guld i Paralympics och ett brons ytterligare till det. Vilken urladdning. Vilken vinnare. Vilken Ebba Årsjö.
Jag trodde liksom att jag skulle få åka hem igår. Jag var så himla illa och jag, ända till i morse så var det liksom väldigt illa. Så, och då är det ju extra skönt.
Och det är ju, tycker jag också, fint att se det här med Ebba som ju har en muskelnedsättning i sitt ena ben. För hon har tidigare berättat om att hon som ung hade väldigt svårt att acceptera sin funktionsnedsättning och hatade sitt ben. Men att parasporten då har gett henne, som hon själv beskriver det, en andra chans i livet. Och fått henne att gilla sig själv på ett helt annat sätt, vilket jag tycker är oerhört fint.
Alltså jag var liksom, jag hatade på mig, jag såg på mig själv, tittade ner på benet och liksom bara ville inte se det, ville inte ha med det att göra. Jag försökte vara någon jag inte var under så lång tid. Och fick igenom mycket så här smärta för att jag skulle försöka göra fysiska saker som jag egentligen inte kan. Och allt är typ borta nu. Så.
Ebba Årsjö nominerades utav, till Svenska Idrottsgalan av Idrottsakademins nomineringsjury, Katrin Norris nykomling. Mm. Som var nominerad. Och hennes prestation här som du beskriver nu, Camilla, den kommer ju vara högradigt aktuell i ett dunderår som vi tycks gå strikt rent sportsligt, så tycks vi gå mot ett dunderår för 2022. I alla fall kan man säga det när vi har bara kommit några månader in, och det är olympiska spelen och Paralympics som ser till att vi befinner oss där. Och du plant till världsrekord igen.
Men just att de kämpade på så länge mot, trots den här muskelnedsättningen, ja, mot åkare där det inte var jämställda förutsättningar och så sent ändå i den här karriären bli klassificerad.
Ja, och hon slog ju igenom, eller vad man ska säga då, inom parasporten 2020 och har som sagt en väldigt stark säsong nu bakom sig. Tog 2 VM-guld bland annat. Och om vi tar oss vidare då under Paralympics och rör oss till den här veteranen, man får väl ändå kalla honom det fastän han bara inom situationstecken är 27 år, Sebastian Modin. Han känner vi ju väl till sen tidigare. Han har ju både tävlat och tagit flera medaljer i Paralympics förut. Men han har haft en tuff höst och vinter med guidestrul, det har varit skador och en rejäl covid-infektion efter nyår. Så det var väldigt osäkert hur han stod sig när han åkte iväg då till Peking. Men trots allt det här så lyckades han alltså bärga inte mindre än 3 medaljer. Det var brons i sprinten och 2 milen. Innan han avslutade med vad han själv beskrev som sitt bästa lopp i år. När han tog silver då i 12,5 kilometer fristil. Och det här gör ju nu alltså att Modin har hela 8 medaljer från paralympiska spel. Och det gör honom faktiskt till den bästa svenska vinterparalympien någonsin. Och det i sig är ju också häftigt.
Och framförallt applåderar vi och jublar över det bästa du sa i inledningen. Och det är det vi jublar över. Succén, det bästa svenska vinterparalympiska spelet på 20 år.
Men det tänk 10 pers va? Visst var det? Som tar 7 medaljer.
Ja, det är ju helt otroligt. Men det är ju som vi har varit inne på i hela den här podden och de senaste poddarna, såklart var det ju också ett speciellt Paralympics. Just med tanke då på kriget i Ukraina som gjorde att Ryssland och såväl Belarus ju uteslöts från tävlingarna bara dagen före det hela skulle dra igång.
De fick väl viss kritik. Parsons var ju väldigt tydlig på, det kanske bidrog till hans tydlighet på invigningen, men de fick ju en del kritik för att de var sena. Mm. Att okej, beslutet om att det kom dagen innan.
Ja. Ja, de hade ju redan hunnit åka dit, de aktiva som fick vända om och åka hem igen, såklart. Men man kan ju också tänka sig då, om man vänder på perspektivet för Ukrainas del, så var det såklart enormt känslosamt att överhuvudtaget vara på plats. Och man kan ju förstå att de inte ville tävla och bo sida vid sida då med Ryssland och Belarus. Men också oerhört imponerande av de ukrainska deltagarna som verkligen gav sitt allt. Och faktum är att Ukraina slutade på en andra plats i medaljeligan med 11 guld, 10 silver och 8 brons. Och då detta precis som det pågår ett brinnande krig i deras hemland. Ja, snacka om psyke och en känsla av att slåss för sitt land om än på ett annat sätt.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Förra veckan så drogs lotten Nadja Komanec. Och då säger man sparven från Minsk. Det blev en viss förvirring i avsnittet. Som
hade du koll på att det var två olika?
Ja, Olga Korbut.
Mm, bra.
Men Nadja Komanec.
Vem kom först? Komanec eller?
Korbut var först.
Ja, bra. Mm.
Men alltså, jo, men min gymnastik, den kan jag säga. Men det här var ju, på den tiden det var så här 10,0 va, i betygssättning där. På så här skraltiga tavlor.
Det där ska vi återkomma till alldeles.
Ja, ja, okej, spännande, spännande. För här kommer det nämligen kärleksbombningen från Tommy till, och från sporthuset, till Nadja Komanec.
Now here is Nadja Komanec on the uneven bars.
Chris, this could be the highlight of the compulsory event. She is one of the technically strongest, best gymnasts that I've ever seen. Watch this. Beautiful rhythm. Right to a handstand. Oh, look at that amplitude. Ooh. She is really moving well. Another handstand. Look at that. Right to the handstand.
Nadjas Theme, så heter musiken som tämligen omedelbart efter OS 1976 i Montreal kopplades till Nadja Komanec. Det var amerikansk tv som satte ihop hennes fristående program med den här musiken, och många trott att det var den här hon uppträdde till, men så var det faktiskt inte, men den har blivit helt ihopkopplad och alltså fått hennes namn till och med. Hard work has made it easy, that is my secret, that is why I win. Hårt jobb gjorde det enkelt, det är min hemlighet, det är därför jag vinner. Så sa Nadja Komanec om sina fenomenala framgångar. Genombrottet kom i gymnastik-EM i Norge 1975, året före OS. Och där i Norge tog hon 3 guld som 13-åring. Och sen 1976 vid American Cup i Madison Square Garden i New York så började man förstå vad som väntade.
Wonder where she pulls all that strength from.
4 feet, 11, 86 pounds.
Here's her last tumbling run. A double twist. Beautiful. Look at the height on that. Oh, great. She is, what can you say? She's just unbelievable.
14-year-old Nadja Komanec of Romania. A perfect score. 10.0 for Nadja Komanec. A perfect score.
The first time I've never seen anyone get a 10.
A perfect 10. 10,0 i friståendet i American Cup. Och drev ju upp förväntningarna så stort inför Montreal OS 76 när Nadja stod där i Forum i Montreal. Alltså Forum, då till vardags en av ishockeyvärldens mest mytomspunna och klassiska arenor. Hon stod i en enkelt vit gymnastikdräkt, ses väl kanske som läckert retro i dessa dagar, med nummer 73 på ryggen. Kroppen var fortfarande ett barns kropp på denna 14-åring. Håret uppsatt i en stram tofs, ögonen mörka och lite dystra. Nadja log inte, ingen log i det rumänska laget. Sen började ett artisteri som gymnastikvärlden aldrig tidigare skådat. Första grenen i obligatoriska programmet i barren.
Watch this. Beautiful rhythm. Right to a handstand. Oh, look at that amplitude. Ooh.
Faultless. Absolutely faultless. Nadja Komanec. Now what are the judges going to say about that? There's the smile. Some cynics say it had to be trained because she so rarely smiles, but she is a magnificent gymnast. 10 has gone on the board. That's perfection. And that is Olympic history for Nadia Comaneci. 10 dead.
A perfect 10. 10 dead. För första gången i gymnastikens OS-historia. 10,0 dök upp på tavlan. Eller gjorde det egentligen?
Nej, det stod ju 1,00 va? Den var inte gjord för 10.
Exakt, helt rätt Lasse. Den digitala displayen var inte förberedd på mer än 9,95 eftersom det aldrig hade hänt tidigare. Så det stod snarare 1,00.
Then I heard a huge amount of noise and I turn around and that comes the scoreboard around with a 073 which was my competition number on my leotard and a 1.00.
Nadia Comaneci där nu långt efteråt hur hon upplevde euforin, för det var det verkligen i Forum i Montreal den där historiska dagen när jublet lyfte taket. Själv där och då så lyfte hon bara ena armen och log ett kort leende och sen satte hon sig ner för att förbereda sig för kommande grenar.
No woman gymnast in the history of the Olympics has matched the achievement of this 14-year-old Romanian champion. She's achieved gymnastic perfection on 3 occasions during the past 2 days and is almost certainly on her way to more outstanding success before the end of the week. When she faced a crowd of journalists this morning, her teammate Teodora Ungureanu was at her side, but the questions were inevitably directed to Nadia Comaneci. She spoke largely through an interpreter, but I was able to put one question to her in English, a language that she's studying at school.
Are you going to win all 5 medals?
Ai să câștigi toate cele 5 medalii?
I hope fick hon ihop, alltså Nadia som hade valt att plugga engelska i skolan där i Rumänien och det var hennes favoritämne faktiskt. Hon fick ju rätt. Det blev 5 medaljer av 5 möjliga. Och hon tilldelades en perfect 10 vid ytterligare 1, 2, 3, 4, 5, 6 tillfällen. Och totalt 5 OS-medaljer varav 2 guld.
There it is, 10. The score that we said made Olympic history only days ago, now becoming commonplace for Nadia Comaneci. I think that's her 7th in this competition.
First and Olympic champion, Nadia Comaneci, Romania.
The Olympic champion steps up and a real smile. An extraordinarily composed young lady of 14.
Den femfaldiga OS-medaljören Nadia Comaneci skulle utses till årets idrottskvinna 1976. Och hon kunde inte ana vad som skulle vänta henne vid hemkomsten till Bukarest. Hysteri.
When we landed in Bucharest airport, there were 7,000 people at the airport. They pushed me out first and I stopped right there because I couldn't believe how many people were at the airport and I went back to the plane because I was like, my gosh, what's going on?
Ja, Rumänien fanns ju bakom järnridån och där tangerar ju lite vad vi har varit inne på, det här med kriget som pågår. Här var det kalla kriget och Rumänien hade varit en del av det i 30 år. Och det var ett stort ögonblick för rumänerna att Sovjetunionen för första gången tvingades bort från topppositionerna i gymnastik utav just Nadia Comaneci. Sovjet hade dominerat sporten totalt sedan 1952 då de kom med i spelen för första gången. Och även Olga Korbut då, sparven från Minsk, tävlade ju faktiskt för Sovjet, för Belarus var ju en del av Sovjet då. Nadias allvarliga uppsyn bidrog till på något sätt den här mytiska stjärnglansen, men kändes också sorglig. Och gav upphov till många spekulationer kring hur hård och brutal drillningen var där bakom järnridån. 6 timmar per dag i gymnastiksalen handlade det om.
I think what we did with Bella that probably nobody else at the time knew was the increased amount of conditioning and increased amount of hours, about 6 hours a day of gymnastics every day. But Thursday and Sunday, and but we never told anybody that we were training 6. We said that 3.5.
Okay, my team. Ja, tänk att utnyttja en 14-åring som en bricka i en diktatur, i en hemsk propaganda. Så var det i Rumänien från diktatorn Nicolae Ceaușescu som använde 14-åriga Nadja på diverse evenemang för att visas upp som en klenod mer eller mindre. Och Nadja mådde dåligt, så pass dåligt att hon tappade mer och mer bort sitt fokus på träningen, slutade med gymnastiken helt under en tidsperiod. Men gjorde comeback och lagom till nästa OS 1980 så hade hon med ett helt annorlunda utseende, ni kanske har sett bilderna, i en vuxen kropp, återigen blivit nummer ett i världen. Två guld och två silver i Moskva OS, en remarkabel comeback verkligen. Sen avslutade hon sin karriär, men Nadja trivdes ju inte i diktaturens instängda Rumänien, och det kan man verkligen förstå. Hennes tränare hoppade av till USA och det var så illa att hon försökte ta sitt liv. Tränarens avhopp gjorde att hon skuggades och avlyssnades för att hon inte skulle kunna fly hon också. Men efter flera år i ett, vad ska vi kalla det, fängelseliknande land, så en månad bara innan revolutionen bröt ut i Rumänien hösten 89, så flydde hon till Ungern och sen vidare till USA i en kaotisk resa som hon på ett dramatiskt och gripande sätt beskriver i sin bok Brev till en ung gymnast. Hon träffade en för detta amerikansk gymnast, Bart Conner, och de gifte sig sen 1996 i Bukarest. Och när hon återvände till den rumänska huvudstaden så gjorde hon det firad som en drottning, som en kunglighet. Tiotusentals människor kantade gatorna, folk stannade hemma från sina arbeten, bröllopet direkt sändes i rumänsk tv. Och idag, vid 60 års ålder, bor den femfaldiga olympiska mästarinnan Nadja Comăneci i Oklahoma i USA, där hon driver ett gymnastikinstitut. Det går att följa henne på sociala medier där hon är aktiv, gör gärna det. Numera så har hon nästan alltid ett leende på läpparna.
Ja, men tusen tack Tommy för den här fängslande berättelsen, får man säga. Från en icke-leende till en leende Nadja. Jag fastnade vid det hon sa där i början. Hårt jobb gjorde det enkelt. Ja, det är ett motto som jag själv gillar att ta till. Men sen så måste man ju bara säga att just i gymnastik, alltså vilken sanslös kombination mellan enorm styrka och enorm kroppskontroll. Och att då få vid sex tillfällen lyckas få en perfect ten. Ja, det är imponerande.
Idrottshistoria. Europeisk historia. Men att inte resultattavlan alltså i Montreal var gjord för den poängen som utdelades, det är ju det säger ju precis vad det handlar om. Och man förstår ju hur magiskt stort i ett sommarolympiskt sammanhang det är när det händer någonting som är så banbrytande. Sen är ju också historien om Rumänien. Instängdheten, det kalla kriget. Diktatorn Ceaușescu som använde henne för sin egen popularitets skull i hemlandet.
En 14-åring.
Hennes instängdhet, hennes desperation, uppgivenhet. Hon försökte ta sitt liv. Det är en fruktansvärd berättelse över hur Europa har varit. Mm. Och den är ju oerhört aktuell just nu.
Verkligen.
Det här gör kärleksbombningen Nadja Comăneci till ett absolut nödvändigt tidsdokument.
Mm. Ska vi dra en lapp, Camilla?
Ja,
till nästa gärna. Vecka.
Ja.
Jag längtar ju efter den dagen jag rent fysiskt får ta i de där lapparna igen. Det är ju
har du aldrig fått göra det?
Jo, någon gång, men det börjar vara ett tag sedan nu. Dels på grund av att vi var på olika platser och så pandemin och ja, allt möjligt.
Får jag dra?
Du får dra, Lasse.
Tackar.
Får rikta upp den för Camilla så får hon läsa upp det.
Okej, jag har dragit en lapp. Nej, men jag gör så här, jag drar två lappar.
Mm.
Jag har en orange, va?
Mm.
Jag jobbar ju väldigt mycket med färger, men jag har svårt att se vilka färger det är. Men orange, och sen är det, vad är den här? Är den grön eller är den turkos?
Är den inte blå?
Den är ljusblå nästan.
Ja. Ljusblå, ja. Jag har en ljusblå och en orange. Och då får du välja, då får Tommy välja.
Nu får jag göra som med min dotter när jag så här lite snyggt försöker rätta henne när hon väljer färgpenna. Nej, nej, älskling, det där är en rosa, inte röd. Ja.
Vilken ska, vilken
okej, jag tar en blå.
Varsågod.
Den har alltså gått sönder, den här.
Oj då. Måste vara en gammal lapp då.
Ja, eller så är han
original 6.
Ah! Original 6.
Ja.
Har vi inte haft dem?
Nej, det var ju så här. En gång så drog vi två lappar. Och vilken ska vi ta? Och då la vi undan original 6.
Ja, för jag alltså, tyckte
den var
också
uppen,
att jag...
vi aldrig kärleksbombat
det. Nej, okay. Du säger, Lasse, jag hade också en vag känsla av att jag har hört den här lappen dras en gång förut. Men
den har dragits. Tillbaka, den har
och nu kom den tillbaka.
Ja, för det
var därför den var trasig. För den var redan
ja, så kan det vara.
Okay. Mm.
De 6 originalklubbarna i NHL. Ja. Hur allting startade.
Ja. Det blir roligt.
Dra dem snabbt!
Det är Montreal, Toronto, snabbare. Chicago, Detroit, Rangers och...
Vad glömde du?
Vad glömde jag? Boston!
Ja.
Bra jobbat, Lasse.
Okej, vi laddar för det nästa vecka. Nu en avslutande supportersång. Tack för att ni skickar till oss fortsatt. Sportersupodcast.se, vår hemsida. Och här är då, det handlar om Frölunda. Och först lite depp ifrån Josefin Hellroth Larsson som bor i Nacka men håller på Frölunda. Hon skriver så här: på sistone har supporterskapet till Frölunda varit förknippat med turbulens. För 1,5 år sedan var jag stolt över beslutet att ta bort indianen ur loggan. Att kunna börja köpa merch utan bäsk bismak. Sen en orimligt lång väntan på den nya versionen. Och så det antiklimax som kom när det nya klubbmärket presenterades. Jag hade nog kunnat börja gilla det så småningom. Det var dock ganska platt och tråkigt ju. Men sen kom skammen över hur en del av mina medsupportrar betedde sig. Hot och hat hör lika lite hemma mot den egna föreningen som mot motståndarna. Nyligen hölls ett medlemsmöte. Vill du veta hur medlemsmötet gick till, Lasse?
Ja, jag följde det. Så att
ja, du gjorde det.
Det tyckte jag var stiligt.
Alltså jag tänker det här med fysiskt och digitalt och så.
Ja, jag berättar.
Ja, det var 160 pers på plats. Mm. Men det föregicks av en digital omröstning som också gick ut till medlemmarna. Besvarades av cirka 1200 medlemmar. Då var det alltså typen av frågor. Ska vi ha en logga, ett klubbmärke eller en symbol och vilka ska vara involverade i processen, medlemmar, sponsorer och fans. Och där enades man om en process framåt. 3 alternativ till klubbmärken ska tas fram som medlemmarna beslutar utifrån under en extrainsatt stämma i maj. Och ett av alternativen var någon som Daniel Eklund heter som har tagit fram och det snurrar runt på nätet här en del. Så vi får se i maj hur det går.
Ja, men det är ju så det ska gå till, va? Här beskriver de ju hur det ska gå till och det blev så det blev. Man kan väl säga att det här var en mycket, mycket lätt version av FIFA, va? Det vill säga först gör man fel och sen gör man rätt.
Hur gick det till först egentligen då?
Ja, men styrelsen tog på sig uppdraget. Ja. Vände sig ju till någon firma, va? Mm. Varumärkesfirma av något slag som tog fram en logotyp som ju redan fanns på marknaden, visade sig. Men Mats Grauer som ordförande, han har ju väldigt tydligt sagt att det där var ju tokfel. Vi gjorde fel. Mm. Och det är faktiskt så i ett modernt samhälle eller ett omodernt samhälle. Man har rätt att göra fel. Man har rätt att säga, vi gjorde fel. Och då behöver ju medlemmarna därefter säga, okej, hur tänker ni göra nu då? Och då är svaret, vi frågar er. Rätt!
Demokrati. Nu har de en ny chans.
Men alltså supporterlåten, handlar om Frölunda eller?
Någon supportlåt har vi inte. Nej, hon skriver så här. Nu önskar jag mig glädje och pepp, skriver då Josefin Hellroth Larsson. Flera av våra starka supporterlåtar finns som hyllar laget i mitt hjärta Frölunda. Och spela gärna för vårt Göteborg med Glenn Legend, trots att den innehåller en referens till indianen som snart då är ett minneblott. Så vi kan väl avsluta på det sättet då, enligt önskan ifrån Josefin Hellroth Larsson. Och stort tack Camilla för att du var med oss i en sen timme när vi spelar in där. Vi har anpassat hela vårt schema efter Lasses Champions League-schema faktiskt.
Ja, fast när vi började spela in så var det ljust.
Rätt tycker jag.
Ja, vad ger vi oss själva för betyg för avsnittet? Är det en perfekt 10 eller?
Nej, så långt kan vi nog inte dra det, Tommy. Men vi gjorde så gott vi kunde i alla fall.
Jag vill påstå att likt den digitala tavlan i Montreal så hade vi inte utrymme för just det betyget. Nej. Men jag vill säga så här, när den här låten kommer rulla, jag är osäker på om jag har hört den, men när jag hör den så kommer jag i alla fall se framför mig en av de häftigaste upplevelserna som finns. Och det tror jag vi kan stryka under på. Vi har ju alla upplevt att vara i Skandinavien när det har rockat loss där inne. 12 044 i Skandinavien i Göteborg i ett avgörande läge när hela arenan får återverkningar av ljudmiljön ända upp på avenyn, då är det rätt god stämning.
Så här är en hälsning till alla goa gubbar och gummor, där ute. Tack Camilla och Miro tidigare och alla ni som är med i Sporthusets gäng.
Hej hej.
Tack och hej.
När man växer upp på en åskådarplats, och när mitt hem är vackert och stort som ett palats, när man delat sin bostad med 12,000 man, ja då kan ni förstå att min kärlek är sann. Men tiden har gått och jag har blivit stor. Nu ska jag ta över från farsan och min mor. Nu är det jag som ska sjunga för mitt Göteborg, skrika ut all min kärlek, min lycka och min sorg. Jag ska viga hela livet till att tjäna en stad och sälja hela själen för vårt älskade Göta Älvslag. Vårat Frölunda, indianerna, så höj era glas fastän de är av plast, och vi skålar för laget som hjärtat svetsats fast. Krigen och våldet tar inte en suck, för här gäller det glädje med klubba och en puck. Så res er upp och häng med i vårt gung, ställ er upp och sjung hela Skandinavien.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.